Hej och välkommen till podcasten Växtverk som görs med, av, på och i Drivhuset. Vid det här laget så vet ni nog att jag heter Kristoffer Gran och jag gör den här podden ihop med min kompis Oskar Nyström. Idag kommer vi att prata om entreprenörskap med fokus på hur arbetsmarknaden ser ut idag. Vi kommer att prata med Ann Bergman som är professor i arbetsvetenskap på Karlstad universitet och med Per Kielman som har startat ett företag som heter Apex. Jag tänker mig att vi ska börja med att Per själv får förklara vad de egentligen gör. Varsågoda.
Apex är ett studentdrivet konsultföretag som jag och en kille som heter Karl startade för ungefär 1,5 år sedan. Syftet med Apex är att studenter och näringslivet ska få bättre kontakt. Och att studenter ska få relevant arbetslivserfarenhet under studietiden.
Så att företag hör av sig till er om de behöver kompetens. Och sen ser ni till att hitta en student som har den kompetensen.
Ja, precis. Det kan gå till så. Alltså, man kan säga att vi har två ben. Vi har ett ben där vi kan bemanna liksom, så resurs per timme. Och sen så har vi det benet som kanske är starkast, där vi jobbar 90%. Och det är att vi tar in olika uppdrag och case och formar dem till projekt. Och sen tillsätter vi ett team av vad vi kallar toppstudenter, alltså de studenterna som ingår i Apex, som utför de här projekten.
Det tycker jag låter som en toppenidé. Det känns ju som såna här linjer som är 5-6 år, eller vad det kan vara. Om man då är inne på sitt fjärde år, känns det som att man definitivt har tillräckligt mycket kunskap för att ändå kunna vara till nytta på en arbetsplats.
Det börjar väl lite så också. Alltså att vi var ute och jobbade och så såg vi att det finns väldigt mycket sysslor och saker på företag som inte blir gjort på grund av att det löpande arbetet blir det primära. Så att utvecklingsarbete och marknadsanalyser och liknande inte blir gjort. Och samtidigt på universitetet så finns det väldigt mycket lagrad kompetens som inte kommer till användning. Så att det var perfect match, tyckte vi då. Sen så på många andra universitet runt om i Sverige så finns konceptet av studentkonsultföretag.
Men vad är alltså en toppstudent? Är det om man får VG på allting eller är det att man får...
Ja, nej, det är inte riktigt så. Det är inte nödvändigtvis de med bäst betyg som vi anställer, utan det är de som har ett bra driv och är nyfikna och verkligen vill komma ut i arbetslivet och är intresserade av att lära sig. Så det är liksom basic att man tycker att det är kul det uppdraget man åtar sig.
Ann, du är professor i arbetsvetenskap. Hur känns det som att Per har en bra idé här?
Ja, jag tycker den låter väldigt bra. Av flera anledningar, om jag börjar ute i arbetslivet eller i arbetsorganisationerna, så som arbetslivsforskare då, så kan man med stor säkerhet hävda att de är väldigt slimmade. Man brukar ju prata om anorektiska organisationer. Och alltså, för att rationalisera och göra så effektivt som möjligt så har man ju haft en tendens nu att liksom göra sig av med överflödigt folk helt enkelt. Så att de som är kvar och jobbar ganska mycket och det finns lite luft i organisationen att göra andra saker. Och det finns ju olika sätt att hantera det här, antingen då att man anställer med folk. Men det finns ju en benägenhet att inte göra det heller, för då, utan att man är liksom tveksam till det. Och då blir det här, tycker jag, ett sätt att man kan få in studenter som gör de här sakerna som sannolikt är ganska viktiga, men som man då inte anser sig ha tid att göra. Så att alltså, det behövs mer människor i dagens arbetsliv, i arbetslivet. Det är för lite människor på våra arbetsplatser. De som jobbar för mycket helt enkelt. Så jag, dels så tycker jag att det är bra. Sen så tycker jag det är fantastiskt att studenter får komma in och bidra med sin kunskap. För jag menar, dels så har de ju kunskaper från sin universitetsutbildning. Sen bara det faktum att man är yngre, har ett utifrån perspektiv. Man kanske kommer in och tittar på det från ett annat sätt. Det tillför ju organisationen, arbetsplatsen, sannolikt jättemycket. Mm. Så jag ser det som väldigt... Och nu tar jag ju bara ur arbetslivets perspektiv, inte ur studenternas. För givetvis är det ju bra för dem också.
Mm. Det är ju en snabb föränderlig värld också som vi lever i, tänker jag. Så att då blir ju nytänk blir ju någon alltså väldigt bra resurs som kan komma in också.
Ja, och samarbeta med varandra på lite olika sätt. Alltså att om man går in och ut, som jag tänker mig här, om man är i en universitetsutbildning men man går också in i arbetslivet och att man kan tänka sig arbetslivsrepresentanterna kanske kommer in lite mer i utbildningen och har föreläsningar. även om vi inte ska ge avkall på den akademiska liksom, men att jag tror att man kan gå över gränser i många avseenden tror jag är jättefruktbart.
Hur vet man att man arbetar för mycket? För jag kan säga, ofta arbetar jag väldigt mycket men kan ändå känna lite så här, undrar om jag gör tillräckligt mycket.
Vilken bra fråga.
Det där är att arbeta för mycket. Vi har mycket av vår bekräftelse idag i arbetslivet är ganska prestationsbaserad. Du är bekräftad av att prestera bra. Mm. Sen att prestera bra, sen kan vi alltid diskutera vad det är och ha vägar på tända mycket. Alltså, men, och det där är lite lurigt för att det är såklart att det är bra att, att jobba mycket och göra bra ifrån sig. Men på sikt är inte alltid det hållbart. Vi har ju en viss mängd energi och ork. Och liksom, driver man på den för mycket så tar den slut. Och forskning visar synnerligen psykologisk kognitionsforskning. Alltså, du behöver återhämta det för att alltså, tar man för mycket på sina reserver så man blir trögare. Man blir mer glömsk. Man blir inte lika effektiv och så vidare. Men det där tror jag kan vara svårt. För i synnerhet brinner man för någonting och tycker det är jättekul så drivs man ju själv. Och sen det är ju rätt mycket konkurrens i arbetslivet idag. Man vill att hela tiden visa framfötterna. Och där menar jag med det här prestationsbaserade. Jag kan se en liten fara i det. För att de bästa anställda eller de bästa medarbetarna är inte alltid de högpresterande. Sen kan det vara bra att ha högpresterande men det får inte bli normen. Utan alltså förstår jag menar, ett hållbart arbetsliv handlar om att man tycker jag ska kunna gå upp och ner i lite i prestation. Du ska inte hela tiden ligga och maxa. För att det går bra ett tag men det är det som har hänt i arbetslivet med alla sjukskrivningar och så vidare. Och man gör misstag och det finns en rad aspekter. Så att, visst, jobba hårt men inte för mycket.
Men Per, när ni började, det måste ha funnits 1000 grejer liksom som, var tvungna, som man måste göra när man startar ett företag. Och i synnerhet, det var ju bara något år sedan ni startade Apex. Nu har ni flera anställda, ni har till och med en vd som inte är varken dig eller din partner som var med och startade. Hur hårt arbetar ni i början?
Alltså det är svårt att skilja på som arbete och inte också. Alltså jag och Kalle, som jag startade tillsammans med, vi är kompisar också så vi umgicks ju på fritiden. Så att även när vi träffades och käkade middag med våra flickvänner och sådär så på något vis så arbetar vi väl fortfarande. Vi diskuterar ju de sakerna som vi skulle göra. Men så hade vi kul samtidigt och så länge det är kul alltså, så får man ju energi och då känns det ju inte som jobb. Sen kan man ju känna det som du är inne på lite också. Alltså att man, när man börjar känna att nu presterar jag inte riktigt på den nivån som jag har gjort innan. Då kanske man börjar tänka efter, ja, vad beror det här på? Och, det kan nog vara att man alltid är kontaktbar, kan jag känna. Det är väldigt svårt att koppla av helt. Att man har mejl och allting i telefonen. Så, och även om man sitter och umgås med folk och så bara svarar man 5 minuter på ett mejl här och 10 minuter där. Och så umgås man 20 minuter emellan, kvart emellan. Så det är en riktig utmaning att försöka samla alla de här 5 och 10 minuterna och lägga en timme liksom, kanske på morgonen och göra de grejerna så att man kan vara ledig och få kvalitetstid. Liksom. Det är någonting jag själv har jättesvårt med, men skulle vilja bli bättre på.
Det påverkar det sömnen också? Sådär.
Absolut, det gör det.
Men hur viktigt är det att ha ett jobb som skiljer sig från privatlivet då, tror ni? Alltså så att för att man kan ju ha ett jobb där det är väldigt tydligt att nu jobbar jag mellan 8 och 4 eller vad det nu är för tider liksom, och efter klockan 4 behöver jag inte bry mig mer liksom, nu är det färdigt. Hur mår de som har sådana jobb bättre för att de får komma hem och liksom koppla av det och vara privatpersoner på kvällarna och sådär, eller är det skönt att ha ett jobb som du känner dig väldigt delaktig i liksom, och som du bara som är en del av dig?
Ja, jag är nog mer av den sistnämnde så att jag kan väl bara svara för den. Och jag föredrar nog att ha någonting som jag och förespråkar nog det egentligen. Att man ska göra någonting som man verkligen brinner för och där man tycker är kul. Liksom. Jag tror att det är där man ska börja någonstans. För att även om du har ett jobb som du kan stänga av när du går hem. Alltså njuter du inte under din arbetstid, det är ändå förmodligen 8-9 timmar. Liksom. Så är det ju, då mår du inte så bra sen när du är ledig heller. Förmodligen. Så att och börja där och göra någonting som man verkligen brinner för och tycker är kul, det tror jag är utgångspunkten. Men visst, då blir det ju att man fritid och jobb kanske går in i varandra lite grann. Det är kanske alltid en riskfaktor, eller vad säger du då?
Jo, nej, men det där är intressant. Det finns för dina erfarenheter ett bra exempel på vad forskning visar. Att idag när arbetslivet, jag forskar en hel del kring det med tillgänglighet, att alltid vara tillgänglig liksom i tid och rum. Men att alltså när arbetet blir mer gränslöst, då måste ju individen sätta gränser. Och vi är inte, alltså det är sånt som vi inte riktigt har lärt oss. Alltså hur sätter man gränser och skapar någon slags gränskontroll mellan arbete och övrigt liv. Ibland funkar det ju att det flyter ihop, men inte liksom, folk tenderar att få problem om det är så under en lång tid och man inte riktigt vet. Så att det är ju någonting som ni kanske skulle utveckla en tanke till. Alltså just det här, hur skapar man, få lite hjälpmedel till hur man hanterar det här. Vissa har ju alltid telefonen på ljudlöst eller man svarar inte när det ringer. För man säger, nej, det är lättare att hantera mail och sms. Eller man har två telefoner. Och det finns en rad så olika liksom små strategier för folk använder för att försöka skapa en gräns. För att även om arbete och övrigt liv på något vis flyter ihop och man lever för jobbet och inte bara jobbar för livet, så vill man ändå kunna stänga av ibland. När jag känner att nu är det för mycket. Och det är en stor utmaning. Mm.
Jag kan känna att man tappar kreativitet också. Mm. Alltså om man har ständigt påslag. Så. Mm. Det är svårt att generera nya idéer och reflektera framförallt. Alltså zooma ut och se vart är vi just nu. Liksom. Vad behöver man fokusera på? Vad behöver man göra? Det är svårt att göra när man är mitt inne i någonting.
Det tror jag också. Precis som du säger, och det har ju också visat sig att man gör ju också fel. Mm. Och man tänker att man behöver ett jobb med en hög säkerhetskultur där det är viktigt att man gör rätt saker, då är ju sömn A och O inom vissa piloter och sånt. Nej, men alltså det har ju att göra med vår prestation, men jag tror att man har inte riktigt sett effekterna. Det är väl sånt här man inte känner till, man är trött och så vidare, men det är liksom bevisat att kreativiteten försvinner och liksom medvetenheten om liksom ens förmåga att bedöma saker och avväga och så vidare. Reserven, då blir man rätt basic i sina tankar.
Mm. Jag är hungrig. Ja, jag behöver gå dit.
Och inte ens där funkar ibland. Nej, men så att, att vila är en god investering för kreativitet.
Och börja där, tänker jag, som du sa. Alltså, ha mobilen på ljudlös. Det är en jättebra grej att börja där. Liksom. För då kan man ändå välja sina tillfällen när man ska vara anträffbar också.
Vad gött att vi hamnar här, hörni, i samtalsämne mässigt. Och min sämsta mening någonsin. Men det är lite det den här podden handlar om ju. Att man inte behöver gå till Arbetsförmedlingen. Det finns andra vägar att gå. Man kan skapa sin egen framtid och staka ut sin egen väg. Men att det också finns ju såna, just sådana fällor då. Alltså, för man blir ju otroligt, otroligt... Man får ju kniven mot strupen vare sig man tänkte det eller inte riktigt. Så här, när man, för nu är det ju mitt företag här och det är bara jag som kan skapa min egen framtid. Det kommer ingen lön den 25 om inte jag ser till att det finns, att vi har dragit in pengar och sådär. Ja, det var bara det jag ville säga. Det var bra, bra att vi kom dit. Mm.
Men hur ser det ut där? Ann, du pratade om att på företag nu så är det färre personer som gör mer. Mm. Hur ska man skapa sin egen inkomst om man inte får plats i de här företagen och så där. Finns det plats för det? Liksom? Finns det utrymme för fler entreprenörer i Sverige nu? Eller måste man haka på något tåg som redan finns? Liksom?
Det är ju rätt mycket, och det har väl varit oavsett vilken regering som har suttit vid makten. För det här är ju också lite kopplat, tänker jag, till bidrag och liksom de stödformer som finns och arbetslagstiftning och så vidare. Men man har ju uppmuntrat till entreprenörskap. Sen kan man ju fråga sig vilka är, har de stödformer som funnits varit optimala? Och det vet kanske du bättre. Alltså, är det så att man såg ju under en period där att många startade företag, men de blev ganska kortlivade. Och då är det ju mer, det fanns tydligen incitament att starta. Och det fanns tydligen idéer som folk ville förverkliga i sina småföretag. Sen, om det beror på marknad eller vad det än är, men livslängden på dem var inte alltid så lång. Men det kanske är så att man måste tänka så här, och det här tror du också vet bättre än mig sen, att även starta företag behöver man träna sig på. Så att man kanske måste starta ett par företag. Det är inte givet att, det blir liksom en sån där konstig tanke att man startar ett företag och så i någon mening så funkar inte det. det kanske inte är ett misslyckande, det kanske är en lärdom.
Men man tar det väldigt personligt.
Man gör det, men att man, där tror jag att man behöver liksom tänka, man måste ändra om tänket. Jag menar, när du ska lära dig cykla, det går inte så bra de första gångerna. Mm. Men här, bara för att ett företag, och så ser man alla de här framgångshistorierna. Vad är det man har som referenspunkt? Vad är det jag jämför mitt företag med? Det kanske är något gammalt väl etablerat och där som har gått i stöpet flera gånger. Så att jag tror det handlar mer om man nu har att man också förändrar tänket kring det här. Att man måste kunna få misslyckas eller att företaget inte går så bra. Men att man gör det till en lärdom. Okej, vad gjorde jag fel här? Vad ska jag göra bättre nästa gång? Men det här är nog mer ditt område.
Ja, det är nog allas område egentligen. Men det, jag tror att det blir en så stor grej liksom. Alltså man ska starta företag och så, precis som du är inne på, så ser man den här stora visionen och man ska växa och det är jättestort liksom. Så man måste ha alla bitar på plats, man ska ha hemsida, man ska ha nätverk och man ska ut och träffa kunder och man ska ha anställda och man ska dra in det ena med det andra och man kanske ska ha produkter. Och, alltså det blir så stort, det blir så många saker på en och samma gång. Det tror jag är ett hinder för många att inte dra igång och starta. Jag själv vet att jag gick i jättemycket olika idéer och väntade på just den idén liksom, som är the shit liksom. Så. Mm. Men det kanske inte riktigt finns det som du säger, man, det är nog bara att starta någonstans. Vi gjorde så också när vi startade Apex, så att vi visste vad vi behövde. Vi behövde komma ut i företag och dra in projekt liksom. Det var det primära. Mm. Så vi bara bokade in möten med alla VD:ar och avdelningschefer vi kunde i regionen liksom.
Och då ringer man nästan som att man, hej jag heter, lägg inte på en för jag är ingen telefonförsäljare, utan jag är så här, jag lovar, jag är en riktig.
Ja men precis, vi kallar det förutsättningslösa möten. Så jag tror att det är ju det som är drivkraften i vårat företag också, att man är nyfiken som student och vill ut. Och det var lite så vi promotade också, att vi ville komma ut och se hur företag jobbar, helt enkelt. Och höra på deras historia och hur de jobbar och där ibland försöka hitta utmaningar som vi skulle kunna hjälpa dem med. Så det var målet, jag tror vi gjorde ungefär 100 företagsbesök på mindre än första året då. Så det är bara egentligen gå ut och börja där man står. Så.
Hur många procent ledde till att ni fick kontakter med dem? Liksom, och ni fick uppdrag?
Ja, men vi kanske ligger på 20%.
Mm.
Något sånt. Sen så har vi på företag som vi ringer till så ligger vi på 85-90% för att få ett möte när vi ringer. Mm. Så att det finns en väldig öppenhet bland företag. Det blir jag väldigt förvånad över att det är många som tycker det är väldigt kul. Man hör av sig och vill komma ut och är intresserad. Mm. Så att det finns en väldig öppenhet och en faktiskt möjlighet för folk att starta någonting genom bara komma ut och prata med framtida potentiella kunder. För det är precis vad det är. Och låta dem kanske forma sin idé. För att den är ju inte färdig och en idé, den bör formas efter kunderna. För det är ändå de som i slutändan ska använda produkten eller tjänsten eller köpa den.
Så ge inte upp hörni, om ni knackar på fyra dörrar som säger nej. För den femte säger jag då. Räkna lite snabbt, det är 20%.
Mm. Men sen, alltså just region Värmland, jag är inte från Värmland och så jag kan kanske se det lite utifrån. Och det är ju fantastiskt, tycker jag, support där, men med utbildningar. Vi har mentorsföretag till studenter och även när man, inom forskningen. Alltså att det finns en öppenhet och det måste jag säga. Så att det finns en närhet mellan universitetet och företagen och regionen. Och det tror jag, det upplever jag som inte finns i storstäderna. Utan så här, det ska, tycker jag också man ska se som positivt. Det finns liksom en god goodwill redan från start. Så. Vänligt sinnad eller vänligt, positivt inställd ska man säga.
Och det är väl den man ska ta tillvara på, tänker jag. Så att det blir ännu mer interaktion mellan universitetsvärlden och näringslivet.
När är man en del av arbetslivet då? När har man tagit det steget?
Ja, men det där är ju också en bra fråga. Jag skulle vilja säga att den är flytande. Och det är nog alltså visionsmässigt för att jag skulle vilja att den blir flytande. Så. Det är klart att det är en tydlig gräns. Alltså, om man kollar så finns det till och med ett datum när man går ut skolan och är klar. Men jag tror att man, det är upp till liksom individen själv att försöka göra så att den gränsen blir flytande. Sen finns det ju många organisationer och många program som jobbar med att försöka integrera näringsliv och universitetet. Men man kan också aktivt leta efter de möjligheterna. Och hittar man dem inte så finns det möjlighet att skapa dem själv. Så att jag tror att det är en bra grej att försöka jobba på att den gränsen blir flytande för att skaffa sig själv erfarenhet som man har nytta av sen.
Det är desto mer tydligt när man går i pension, tycker jag. Det har varit otroligt otydligt. När har jag jobbat någon gång på riktigt? För jag har ju jobb liksom. Men jag har ju heller inga sådana fasta tider. Utan jag gör ju en tidning och så ska den ska finnas ibland. När den ska finnas liksom. Då ska det vara klart. Så här. Men just när man går i pension, då är det så här på dagen. Hallå, nu är det klart. Det måste vara otroligt. Hur blir det för er? Ni som är så otroligt arbetslivsorienterade. Hur blir det i pensionen?
Vad är det för jag är ju lite närmare än dig då, så jag kan ju uttala mig. Nej, men det där är jätteintressant, för att vissa ser ju fram emot pension. Det beror ju lite grann på vilket yrke man har. Alltså vissa, det handlar ju om att vilja och kunna jobba fram till pension. Stora grupper i vårt arbetsliv kan inte jobba till pensionsåldern, för deras kropp håller inte, eller de är liksom utslitna. Man har använt upp deras kraft och resurser helt enkelt. Och sen är det ju de som liksom inte vill sluta. Och dit hör ju ett gäng akademiker. Vi har ju, det märker jag ju inom vårt yrke, alltså inom akademin, att äldre forskare och professorer har ju väldigt svårt att gå i pension. Och det tror jag gäller många andra så här högre tjänster. Men där man inte har haft så fysiskt tungt arbete och man har liksom kunskapen, bär man med sig på något vis i huvudet. Så att jag tror där är det ju en identitetskris. Alltså när jobbet är så stor del av din identitet, så är det väldigt svårt när den delen försvinner. För vad är då kvar?
Och samma när ett företag går i konkurs.
Ja.
Så va?
Ja. Vart är jag?
Ett företag har gjort fel tydligen, som jag har jobbat på. Så de har gjort brottslighet. Mm. Det har jag läst lite om sådär. Mm. Exempel. Mm. Alltså att man kan bli helt paj i huvudet av det. Att man inte... Precis, vem är jag?
Ja, för att om det är en sån stor del. Så det talar ju för självbevarelsedriften. Sen är det lättare att säga än att faktiskt... För engagemang och ambition... Alltså, och så sen om man identifieras väldigt mycket med det man gör, så finns det ju en fara att man blir sårbar. Det är ju som i en kärleksrelation, alltså är man otroligt förälskad i någon och den personen försvinner, och så liksom så händer det någonting med en, och det spelar liksom ingen roll. Så att jag tror, men det där är ju svårt att säga, att bli inte för, låt inte det här ta en för stor del av din identitet. Men man kanske ska vara medveten om det, för att det händer ju saker. Att man ändå hittar sig själv, att man bottnar i andra saker, så man inte står och faller med liksom externa faktorer. Mm. Det tror jag är viktigt.
Och svårigheten där är väl också att jag tror att många känner sig behövda också. För att alltså, vi som har ju jobbat i 40 år innan de går i pension, och de besitter ju otroligt mycket erfarenhet och kompetens och kunskap som... Alltså folk vill ta vara på också.
Ja, men precis. Och just det där kompetensväxling finns något som heter. Eller kunskap. Ja. Just det där att kunna, liksom äldre, att man ska kunna jobba i livets alla faser. Ung, sen kommer in i en fas med småbarn som blir sjuk hela jäkla tiden. Och när man minst vill det, och liksom andra saker. Och sen andra faser i livet. Att man, precis som du var inne på, att liksom gränsen mellan arbetsliv och utbildning ska kunna vara lite flexibel. Så tror jag också att arbetslivet i sig måste kunna hantera människor i olika livsfaser. För det är vi som är resurserna. Och då, resurser ska man vara rädd om och hantera på ett bra sätt. Och det gör man inte alltid idag.
Det finns väl vissa sådana här bemanningsföretag som har pensionärer. Det är jättefina affärsidéer, tycker jag.
Verkligen. Om man frågar er vad ni... Vem är du? Om man ställer den frågan till någon av er. Svarar ni då vilket yrke ni... sysslar med, eller svarar ni, jag är gitarrist, eller jag är mamma eller pappa, eller jag är vad jag nu är?
Det finns ju en norm på något vis, skulle jag nästan vilja påstå. Det är nästan, alltså andra frågan man frågar någon. Hej, vad heter du? Vad gör du? Och då svarar jag alla jobb liksom. Det är så, det är som du är inne på, man identifierar sig jättemycket med sitt jobb just. Och det är väl för att det är en stor del av ens liv.
Och det där är ganska svenskt. Eller inte bara svenskt. Det är en intressant undersökning som man studerar unga. Och då visar det sig att jobbet... Alltså blir man arbetslös i Sverige... Även om vi har de här skyddsnäten och välfärds, ja, arbetslöshetskassa och så vidare, och blir lite mer omhändertagen än exempelvis Italien, där man står mer på bar backe. Så en ungdom i Sverige som blir arbetslös har det betydligt jobbigare än i Italien exempelvis. Men det, för det är att i Italien så är inte arbetet, eller bland de här grupperna, inte lika viktigt för ens identitet och självkänsla som i Sverige. Så att jag tror att det här är också lite kulturellt. För oss, vi är lite luthers. Alltså för oss är arbetet en viktig del och har så varit. Så att,
är man luthersk då?
Ja, det där är nog lite slags. Är man,
jag vet inte.
Ja, man brukar ju hävda det, att det är ett lutherskt förhållande. Alltså att vi gör gott i, och det är lite grann om man ser till predestinationsläran, vi gör gott i det här livet så kommer det gå bra sen. Nu är det ju inte riktigt så vi tänker kanske, utan vi har glömt bort det där, det går bra sen, utan vi gör bara, jobbar bara.
Mm. Men är det därför det tar stopp för många också när man slutar på universitetet eller sådär, för att man inte vill ta ett jobb som man inte vill identifiera sig med? Är det därför man stannar och blir arbetslös liksom? För att det känns som att det finns ju jättemycket jobb att söka, men ändå är det jättemånga som är arbetslösa. Hur går det ihop liksom?
Jag tror det är en jättebra reflektion som du gör, och tyvärr kan det vara lite så. Alltså man brukar prata om en mismatch. Nu har vi många då högutbildade universitetsutbildning, och tidigare, vi lever med någon slags historisk förståelse. Har man läst på universitetet får man ett fint jobb. Men nu är det ju allt fler som läser på universitetet, och det tar liksom ett tag innan man kommer upp på de här då fina eller bra jobben på de positionerna. Jag tror det är viktigt att man ska kunna ta det här, nu är det här är vad jag tycker. Men alltså att jag tycker nog att man skulle tjäna på att man kan separera sig själv från det jobb man har. Sen är det ju så att jobbets, yrkets status kletar av sig på dig lite grann. Så att det är ju såklart, men att man förstår att just det här att man kan acceptera att ta en rad olika jobb. För att det ger en otrolig erfarenhet som man aldrig kan ana förrän man har haft dem. Men att, och det handlar ju också om samhället, att man liksom inte ska stigmatisera att vissa jobb, ja, att man låter den här liksom stämpeln, den här avkletningen sitta fast på en, utan att, ja, jag tror att det är viktigt, och det kanske också påverkar de här jobben positivt. För jag menar, det är ju egentligen ganska konstigt att vi har jobb som behövs göras som vi ser ner på. Alltså det blir ju också väldigt, det är fel på många sätt, dels för de som faktiskt jobbar i dem och inte har möjlighet att få någonting annat. Så att det där tror jag, och det skulle ju underlätta för många, inte minst unga, eller alltså att, ja, man har sådana jobb under en period. Och det hoppas jag verkligen att, ja, att det tror jag är en viktig förändring. Och att inte man ska uppleva att man är jobbet. Du är ju du. Och man är på vissa ställen under vissa perioder, men sen går man, ja, vidare eller är kvar.
Man också vet att det kan vara nyttigt att göra något helt, helt annat, även om statusen på yrket kan verka låg. Som jag var ju redaktör på en speltidning i 3 år. Och så la de ner olika divisioner på det företaget, och då rök jag för jag var sist in liksom. Bara så, jätte out of the blue. Det hade jag ju ingen tanke på. Jag tänkte, här kommer jag vara i många år liksom. Och då fick jag ta ett jobb i vården. Sådär. Och just att gå iväg och söka det jobbet, det var inte så kul då. Det var inte så här jag tänkte att det skulle bli. Men sen så blev det otroligt, otroligt bra i slutändan, eftersom att det var otroligt lärorikt, det var något annat, och det var att ut och träffa människor igen, så här, inte bara sitta vid en dator och skriva. Men jag kan verkligen tänka mig det, att diskrepansen där mellan de yrkena, det är två helt olika saker liksom.
Och sen ett problem som jag tror är också att man kanske inte utgår ifrån sig själv, alltså lite så som jag var inne på innan, att man bör kanske utgå ifrån vad brinner jag för, och vad vill jag göra, vad tycker jag är kul liksom, vad är min drivkraft, utan man kanske kollar på, okej, jag går den här utbildningen, vad finns det för jobb efter den här utbildningen, vad bör jag söka för jobb,
vart bör jag,
precis, ja, det är många att fokusera på det också, och vart bör jag hamna, och det kanske inte alls är någonting som man brinner för, och då tycker man inte det är kul, och då gör man förmodligen inget bra jobb, och då kommer det inte pengar så som du nämner också. Utan att, alltså, man kanske bör fokusera på, vad är drivkraften hos mig, vad tycker jag är kul? Då vet man att då kommer man lägga mycket tid och energi på det man gör, och då blir man ju väldigt duktig. Och då kommer pengar sen, så att det bör man kanske aldrig fokusera på ens i första läget.
Nej, och så ge saker tid, tror jag, att man tänker att man investerar i sig själv. Mm. Man har så bråttom. Nu är jag lite äldre, så jag kan inte se tillbaka. Jag tror att det var lite annat när jag var ung, för då slutar man skolan och sen så, nu ska jag göra en massa roliga saker. Jag ska förverkliga mina drömmar som jag hade under tiden jag gick i skolan. Och det var inte att jobba. Det var ju se världen. Mm. Äventyr. Spännande, farliga grejer. Jättefarligt. Mm. Liksom, och så göra det där. Och så sen, jag visste att, ja, sen kan man börja plugga igen. Och man kan göra, alltså, man, det var, tror jag, inte riktigt samma press att ha målet klart för sig så tidigt. Jag menar, den yngsta grabben som jag har, när han går i sjuan nu, han gick i sexan. Redan i sexan skulle, fick de rådet att ja, ni ska börja tänka på vad ni vill. Liksom, utbildning. Jag tänkte, men kär värld. Alltså, då, ja, förstår du vad jag menade? Och sen behöver inte vara negativt om man har målet, precis som du säger. Men vissa människor som inte har det ska liksom inte känna att wow, varför fel på mig? Jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med. De kanske vill ut. De kanske har andra drivkrafter som är kopplade till äventyr eller liksom upptäckare. Eller, men sen att man har en chans att faktiskt komma tillbaks.
Mm. Mm. Och då är det en jättebra idé att hoppa på just de här jobben som du är inne på. Alltså man tar ett jobb i vården eller vad som helst. Ja. Bara för att testa på.
Precis, tjäna pengar ett tag och så gör man annat. Och i många avseenden så är ju en bred erfarenhet viktigt. Mm. På något vis.
Och det, och i bästa fall får man reda på vad man inte vill göra.
Ja, precis. Så, ja.
Ja, man kan ju bena ut samtidigt också. Vilka delar tycker jag om? Jag tycker om mötet med människor, men jag tycker inte om när det är så här ekorrhjuligt. Att imorgon så är det samma sak. Det är också, då är det också frukost bara. Det känns inte som att det går. Jag kanske ska vara i projektform liksom. Jag kanske ska ha en grej som har ett tydligt start och slut. Mm. Och sen så gör man nästa så där. Och så är det ju inte riktigt i de flesta arbeten nästan, skulle jag säga. Men jo, jag var inne på det också.
Men det där tror jag börjar gå mot en förändring också. Alltså, man har jobbat mycket med olika kvalitetssystem. Och jobbat, eller man gör fortfarande, jobbar väldigt mycket i processer. Och många av de här kvalitetssystemen var ju populära på, alltså tidigt 90-tal kom ju de egentligen. Det börjar bli 25 år sedan. Ja. Så. Och som vi var inne på tidigare, det är ju en snabbföränderlig värld. Och man kanske börja flytta fokus från processer och se, alltså företag och organisationer mer som system. Alltså kolla på Apple och Google, de här jobbar ju mycket, mycket mer med platta organisationer. Inte alls lika mycket efter processer. Jag vet, Google har väl någon vision om att de ska ha 50% struktur och 50% kaos för att kunna skapa innovation och nytänk. Mm. Så att jag tror att många företag försöker jobba mot det.
Jo, nu kommer jag på. Det här med drivkrafter. När man frågar, för jag upplever att det finns många, många, många av mina vänner som kanske, och säkert många som lyssnar nu, så här, vad har du för drivkrafter? Men jag vet inte. Men vad vill du göra? Så här, jag vet inte, jag vet att det är liksom, att det är många som står och så här, jag vet fan inte vad jag vill bli när jag blir stor. Men då är alltså, för det var ju det du var inne på, du res då liksom, du gör det, någonting.
Jag tycker det, ibland kan det vara ett sundhetstecken. Hur i hela fridens namn ska man veta vad man ska göra under en väldigt lång period i framtiden? Om man i det läget man får frågan inte har några erfarenheter om det. Ja, men det är väl inte så konstigt att när man frågar små barn vad de vill bli, så är det ju ofta sådana yrken som är liksom väldigt synliga i samhället. Mm. Något de kan relatera till, för de har ju liksom inga andra erfarenheter. Lik förbandskatt ska vi tvinga ungen att tala om vad det ska bli när de bara står. Nej, nu överdriver jag lite. Nej, men alltså det är en sån där fokusering. Och då, för det finns ju otroligt mycket yrken eller saker du kan göra som du har ingen aning om. Och hade du vetat det när du får den där frågan, då kanske du hade kunnat sagt, ja, men jag vill bli det eller det eller det. Men man har liksom inte riktigt den kunskapen. Och då tycker jag att det är sunt att folk kan säga att jag vet faktiskt inte, men jag tänker ta reda på det.
Men också ställen man kan bo på. Alltså om man bara har bott i Kil och alltid har varit i Kil, kanske någon gång åkte in till Karlstad och sett på bio typ. Då vet man, men då kanske man ska åka ut då. Åka ut till kontinenten och se. Jag kan jobba här också. Här gör de så här och så här. Det är så många som aldrig sticker. För att vi reste inte på semester med vår familj när vi var små. Så jag tänker inte jag heller resa nu. Mm. Men dra bara. Det är mitt. Ut och se. Ja. När du startade Apex Pär med din kompis Kalle. Mm. Fanns det något liknande?
Ja. Absolut. det gör det. Alltså på många av de andra universiteten, eller de större universiteten ska jag säga, KTH, Lund, Chalmers och Göteborgs Handelshögskola, de har Linköping också. De har studentkonsultföretag. Så att vi hade ju, konceptet var bekant. Så att vi kunde ju titta på dem och prata med dem och få idéer. Men fortfarande så var vi ju tvungna att forma våran affärsidé efter den här regionen och den efterfrågan som fanns här.
Visst det. Hur gammal är du Per? Jag är 29.
Ja.
Så var du 28 då, eller kanske 27 när idén kom och sen så startade ni?
Ja, det blev en sånt.
Ja, så där är jag bara undrar. Ja. Men det jag vill komma till var, alltså, när kan man veta att här finns det inte utrymme för min idé? Just arbetsmarknadsmässigt. Nu är det banne mig fullt på det här.
Det är ju svårt. Alltså, jag tror att det är också en grej att många gånger kanske man letar efter att man ska ha den idén som vi är inne på tidigare också, som är unik. Men då kanske den är främmande också för marknaden. Och många som inte känner sig bekväm med det konceptet eller den produkten eller inte vet om det, då kan det vara svårare. Så att det kanske till och med är lättare att göra någonting som redan finns, fast man gör det bättre. Börja titta på saker, liksom, det här gör folk, men jag kan göra det här mycket bättre. Mm. Och sen göra det. Mm. Sen kanske det är dumt att kasta sig in i ett område där det finns liksom tusen aktörer på samma marknad. Men helt nya grejer kanske inte alltid är det bästa.
Nej, men jag tänker då på hamburgerkedjor exempelvis. Det finns det ju två som man tänker på framför allt ofta. Mm. Sen finns det en tredje som rimmar på tax. Mm. Som också, det är ingen superny idé. Nu säger jag bara för att det inte ska vara, men jag vet inte varför, men det känns bra att inte säga vad det är. Och då, det är ju också hamburgare bara. Och drive-in, och att man kan gå dit och köpa snabbmat.
Och sen öppnade en i Sunne som hade ett helt annat koncept.
Ja, det gjorde
till
det?
Exempel. Ja. Mm. Så att det finns ju alltid, man kan ju alltid nischa sig till exempel. Och hitta andra segment, tänker jag, som inte är fyllda. Även om man har samma kanske produktidé, men det går ju alltid vinkla saker och ting.
Sen måste det vara, jag som inte är marknadsorienterad, men jag tänker också att har man lite så här fingertoppskänsla av vad som händer i samhället och lite förändringar och hur värderingar är, så kan jag tänka mig också att skulle jag starta en hamburgerkedja idag så kanske jag skulle gått in mer mot rent fair trade, kanske mer vegetar. Alltså det finns ju en sån där, alltså utan, för det handlar inte om att också delvis se vad som håller på att hända och så kanske vara med och pusha lite där, att i den, säger jag då, den gamla arbetslivsforskare.
Det är ett ganska roligt exempel egentligen som tas upp här. Alltså jag tänker, om man pluggat 3 eller 4 eller 5 år på universitet, så kanske inte drömmen har varit att man ska öppna en hamburgerkedja. Så, det kanske inte är det första man har tänkt på när man börjar plugga. Men med de verktygen som man skaffar sig, då är vi inne på det här igen, alltså normmässigt. Om det är okej att öppna en hamburgerkedja då. Jag tror verkligen att det är en skitbra grej att börja tänka utanför boxen lite och använda de verktygen som man lär sig på universitetet och göra nya, fräna grejer. Liksom.
Ja, det kanske är en hamburgerkedja där man har ett helt en ägarstruktur. Att det är de anställda som äger, unga, och att man liksom har en mer delaktighet. För ofta, alltså, ja, det är ett lågkvalificerat jobb. Visst, du kan göra någon form av karriär, men alltså de här koncepten som omger en hamburgerkedja är också, alltså hur det organiseras är ju rätt same. Man kanske, alltså att skapa ett ställe där människor, de som jobbar där faktiskt i någon mening äger och kan vara med och påverka. Det finns ju tusen sätt att utforma någonting som kanske skulle göra det mycket mer intressant.
Mm. Ja, men precis.
Hur långt fram är det hälsosamt att se? Liksom? Hur stora mål ska man sätta för sig själv? För att, som vi pratade om, alltså om man sätter upp ett mål och så inser man att man inte når upp dit, då kanske man får en livskris på grund av det. För att man tänkte att när jag är 25, då ska jag ha ett stadigt jobb. Jag ska ha familj och hus och allt det här. Liksom. Men så blir man 25 och så har man inte ens fått ett jobb. Liksom. Man har precis gått ur skolan och man har inte alls hittat den man är eller vad man vill. Hur långt fram är det vettigt att titta? Liksom?
Så jag tänker att, alltså, mål är ju alltid bra. Och ha en vision och mål och någonting att jobba mot, det är ju alltid bra. Liksom, för det blir någon typ av drivkraft. Men är det sådär att det blir för stora mål, så kan det bli för jobbigt. Och då är det nog väldigt, väldigt viktigt att man sätter upp delmål längs vägen. Tänker jag.
Mm. Ja, precis. Jo, men absolut. Det, och så sen att man ger sig tid också att reflektera och förstå varför det inte blir som det Varför man inte uppnår målen, för att ibland så kanske lärdomen är, som du sa, att målen var orealistiska. Förstår man varför de var orealistiska, då känner man sig inte misslyckad, utan då har man, då vet man varför det, alltså, och de, förmodligen så är de skälen väldigt rimliga och relevanta. Alltså det, då blir det ju inte du som är problemet. Alltså att man tar på det som egen individ, utan att man faktiskt ser att okej, jag ingår i det här sammanhanget där de här förutsättningarna är. Då kanske var lite dumt att sikta där, för att jag hade liksom inte riktigt med mig det jag behövde. Eller vad det kan vara. Så att jag tror mål är väldigt bra, men samtidigt att man, eftersom mål alltid är framåtriktade, det ligger framför dig någonstans, att man också tar hänsyn till, okej, givet de här förutsättningarna här och nu. Så att, och det kräver ju också att man har ett växelseende. Och det brukar jag säga till studenterna, jag är mycket på personal- och arbetslivsprogrammet, så här, att ni får, alltså det är viktigt också att om det inte blir som jag tänkt er i alla avseenden, att ni inte alltid tar på det som en personligt nederlag. För det blir också, det blir ju väldigt tungt. Alltså det är dålig feedback gör, eller dålig negativ självbekräftelse gör ju någonting med oss individer. Så man ska ju akta sig lite för att sätta sig i de positionerna där man, om man kontinuerligt riskerar det. Men jag vill inte, jag förstår det. Jag tror att det är liksom, här är två sidor av samma mynt. Såklart att man,
att man måste vara medveten om att målet är föränderligt.
Precis, så. Men jag tänkte just de här som känner sig lite.
Ja, men det finns ju på båda sätten liksom. Eller man kan ju sätta upp ett mål att jag ska ha nått till den här punkten, men man kan ju både då ha satt ett för långt mål att ja, men om 5 år så ska jag ha gjort det här, och efter 5 år så var de åren bortkastade. Men det finns ju också den aspekten att man kanske säger att om 2 månader så ska vårt företag ha växt så här mycket eller ha uppnått den här grejen liksom. Och så har det inte riktigt hänt, men om man bara väntar en månad till istället för att ge upp, så kanske det händer. Hur ska man veta, eller hur ska man kunna göra den avvägningen för sig själv eller för sitt företag liksom, när det är dags att ge sig?
Ja, bra fråga, men det är nog lite som Anne är inne på också, alltså, man får nog, alltså, längs vägen, har man långsiktiga mål, ha delmål längs vägen och reflektera, alltså, jag är helt enig med dig där, alltså, det är jätteviktigt att reflektera, och att det målet, eller de målen är förändliga, att man säger okej, nu ser det inte ut som vi når det här målet, varför gör vi inte det? Och som du säger, ta vara på de erfarenheten som hänt längs vägen. Okej, men det kanske blir något ännu bättre liksom. Alltså, för att man inte uppnår ett mål så behöver inte det vara något negativt, tänkte jag, utan det kan ju snarare vara positivt också. Alltså man kan ju ha hamnat i ett även bättre läge. Så.
Precis.
Hur vet man att man valde rätt då? Att man valde rätt väg att gå, och att, hur vet du att Apex är, känner du att det var rätt? Det här var min grej, mitt kall. Mm.
Ja, men det tror jag. Alltså, jag har nog alltid brunnit för att hjälpa människor i någon mening. Eller skapa förutsättningar för andra. Och det här är ju en sån grej. Och det bästa som finns är ju när studenter kommer och är nöjda med det de har gjort. Eller till exempel kunder är nöjda också. Så det är det bästa som händer med den saken. Och då får jag bekräftelse på att shit, det här var bra liksom. Det här var rätt att göra. Så.
Ja.
Var det svar på din fråga?
Ja, verkligen.
Ja.
Känner du att du har gjort rätt valen?
Ja, alltså min drivkraft, jag tänkte på det här, du var 28 år när du började öppna ditt företag. Jag var 28 år när jag kom tillbaka och började plugga på Komvux igen. Ja. Efter att gjort en repa i världen och gjort saker. Men för min drivkraft har inte varit, alltså, rätt sak för mig, jag drivs av nyfikenhet. Alltså jag är, och det är väl därför jag kanske hamnade in som forskare. Jag hade aldrig trott, och ingen annan heller, att jag skulle bli forskare. Eller hamna i den akademiska banan. Utan mitt problem var nog att jag inte visste vad jag ville bli. Jag hade ingen aning. Jag var precis där, vad hela fridens namn ska göra. Sen hade man ju massa olika yrken under 10 år och reste både i Sverige och utomlands. Och gjorde saker som jag tyckte var spännande och rolig. Och på något vis, vad jag vill säga med det är att på den tiden fanns möjligheten när man gick tillbaka till Komvux och sen började läsa på universitetet och sen forskarutbildning och så vidare. Och nu är jag i ett yrke som jag tycker är fantastiskt roligt. Men jag hade ju aldrig, hade någon frågat mig, inte ens när jag började på universitetet och hade gått ett tag, ska du bli forskare, hade jag sagt det. För det visste jag inte ens förrän jag var liksom färdig med min utbildning och jag fick frågan att ja, men det kanske jag ska bli. Så, för till mig har nog snarare Alltså jag har hamnat i situationerna kommit till mig och då har jag nappat. Och det är ett annat sätt att det finns ju, även om det kan tyckas svårt ibland, har man inte så mycket mål så är man ju också väldigt öppen. Mm. Så jag tror att jag har haft en helt annan strategi. Jag har ju varit som en sonar, så här radar och bara skanna, okej, vad kan jag göra, vad kan jag göra? Det verkar kul och så har jag gått på det. Så att jag tror att det har varit min strategi och det slutar bra. Mm. Sen tog det ju lite längre tid. Men att jag måste säga att det yrke jag är nu, det är också, det stillar min nyfikenhet och jag får träffa människor. Mm. Det är spännande och det är omväxlande. Men det var ingenting. Jag trodde, jag ville bli liksom, vad heter det, sån här astronaut. Mm. När jag var liten. Eller liksom kojak så jag skulle slippa tvätta håret. Han var skallig detektiv. Sådana saker var liksom.
Mm. Det är en bra var, målbild.
Ja, och så hade han alltid en klubba i munnen. Ni är för unga för det, men det var en skallig detektiv som alltid hade godis. Och det var väl ungefär, det tyckte jag.
Känner du dig som en skallig detektiv som alltid har godis?
Jag är inte så skallig då, men än. Och jag har alltid godis. Ja. Och som en detektiv, ja. Man studerar, man letar saker i samhället eller i arbetslivet som jag tycker att jag vill ta reda på. Varför är det så här? Och jag kan nog, ja. Och min forskning, jo men så, det måste jag säga.
Då har du ju ändå uppnått det målet du hade.
Ja, faktiskt. Lite. Ja, då har du rätt.
Hörrni, har ni något i slutändan som ni vill rekommendera till våra lyssnare?
Alltså, jag tror att det är den här växlingen. Både på något vis ha de här målen och ha någon tanke om vad man vill. Men samtidigt också ta lite bredd för att det är så oförutsägbart. Och det är så många saker som man liksom inte kan påverka. Och jag tycker det är tråkigt när människor blir nedslagna för att de inte har uppnått det de vill och så vidare. För att jag, som sagt var, och så försöka utnyttja den tid man har. Som du var inne på, som hade varit inom hemtjänst och så vidare. Att man ändå gör saker och får sig erfarenheter. Och jag tycker, som Pers idé, jag hoppas verkligen, vi ska ta kontakt efter det här programmet. Ja, men just det här att studenterna kan gå emellan. Nu är ju en universitetsutbildning, det är liksom ett paket och så ska det, är de här. Nu stoppar vi in de här i den här tombolan i ett antal år och så bara kör vi runt och sen spottar vi ut dem. Jag skulle ju jättegärna se att det kunde vara lite gränslöst där. Det skulle jag verkligen uppskatta. Så att folk får liksom erfarenheter av arbetsliv och av saker och ting som händer där. Än att vi ska läsa om i en bok. Ja, nu ska vi läsa om konflikthantering. På en arbetsplats kan det uppstå konflikter om människor har olika intressen. Alltså, och så ska man ge exempel. Istället för att är man ute och nu behöver det kanske handla om konflikter. Men att man får de här erfarenheterna och sen läser vi boken. Och pratar om det.
Precis som du är inne på, alltså med att man har en öppenhet och letar efter andra möjligheter och tar de erfarenheterna som kanske inte är skrivna i just den boken eller där man förväntar sig göra. Det tror jag gör att man också blir unik på arbetsmarknaden sen, för då får man erfarenheter som förmodligen inte de runt omkring en har. Alltså om man har ett mer öppet sinne, så att jag är helt enig med dig.
Grymt.
Tack så jättemycket för att ni kom hit och gav av er tid.
Tack själv.
Tack själv. Nu ska jag gå till godisgrejen där.
Ja, det här var alltså det näst sista avsnittet för den här säsongen av Växtverk. Det betyder att nästa vecka så blir det final. Och då kommer vi att prata IT med Martin Hamilton ifrån Global Brain och Viktor Isaksen ifrån iFi högtalare. Jag hoppas att ni vill lyssna även på det, så välkomna tillbaks nästa vecka.